och varmt välkomna till avsnitt 341 av Ångestpodden.
Hej, lite förbandat avsnitt.
Det är förbandat, som det har hänt något stort i världen. Vi brukar inte vara så bra att ta upp sånt ändå.
Nej, men det brukar vi. Vi bara säger så här: nej, vi kan inte förbanda för vi måste ju kunna prata om aktuella saker. Vi pratar ju fan bara om oss själva.
Ja, vi pratar aldrig om aktuella grejer. Nej. Det är helt... Ja. Alltså förstår du att det är rätt sjukt? Mm. Vi tar ju aldrig upp så ens när det har hänt. Vi var snabba på Paolo Roberto-grejen. Den var vi snabba på.
Ja.
Det är typ det vi var snabba på.
Ja, men vi tänker typ ändå om det har hänt något jätteallvarligt i Sverige eller så. Så... anledningen till varför vi inte tar upp det är för att vi har lite semester och förbandar det här avsnittet.
Ja, yes. Så är det.
Inga oklarheter.
Nej, hur tänker du att du mår när våra lyssnare hör det här?
Förhoppningsvis bra. Jag är väl i något så chill mode.
Du är...
Ja, men usch, det känns också så här, förhoppningsvis bra, men vad som helst kan ju hända.
Ja, jag vet.
Det är så läskigt bara att förbanda, det är så jävla konstigt. Nej. Ja. Men nog om det. Vi är denna vecka sponsrade av Nextory.
Och det här är ju väldigt, väldigt härligt i sommartider att få samarbeta med Nextory. Nextory är en streamingtjänst för böcker.
Ja, och det är ju så, man bara, böcker, hur många då? Jo, men hundratusentals böcker finns det att välja på hos Nextory.
Ja, ja, och man får ju liksom så här... tillgång till alla.
Ja, och du signar upp dig. Det finns 5 olika abonnemang att välja mellan. Och sen är det liksom bara att streama på.
Alltså, det vill jag verkligen säga. Man kan läsa och lyssna hur mycket man vill.
Ja, man kan dessutom ha ett familjeabonnemang och dela på ett abonnemang. Hur bra är inte det?
Nej, men det tycker jag faktiskt är en riktigt, riktigt bra grej.
För några veckor sedan så sa jag ju att jag hade en boktitel som jag skulle läsa den här sommaren. Och som jag har tänkt att jag ska läsa väldigt länge, men det har liksom aldrig blivit av. Men nu har jag ju satt mig in i storyn där kräftorna sjunger. Den här boken,
den är så hyllad.
Den här boken är ett fenomen.
Ja!
Det är också en debutroman.
Ja, det är så coolt.
Ja, det är så häftigt.
Vad heter hon som har skrivit den?
Hon heter Delia Owens.
Ja, just det.
Jag läser ju den på svenska. Den är ju ursprungligen på engelska.
Ja.
Men det är ju en väldigt, väldigt fin historia om ensamhet. Det är också en mordgåta och kärlek. Alltså den rymmer så mycket, den här romanen.
Det bästa av tre världar,
ja, verkligen, som bara flätar samman till en och samma story. Ja, den är otrolig.
Men du vet, alltså, när jag är ledig på sommaren, då vill jag ju fylla min sommar med berättelser.
Ja.
Och liksom berättandet, alltså så nu kommer jag låta helt liksom, berättandet får aldrig dö ut. Alltså förstår
du? Ja, det är lite pretto.
Men, ja, men jag är lite pretentiös. Men fattar du vad jag menar? Alltså böcker är, jag vill bara slå ett slag för boken.
Och det vill ju Nextory också. Och vi gör det tillsammans med en rabattkod.
Och detta är nästan inte klokt.
Nej.
Men alla nya medlemmar får alltså lyssna gratis i 45 dagar. Ni går in på nextory.se/kampanj och skriver i Ångestpodden.
Ja, det är busenkelt. Ni har ingen anledning mer att vänta.
Nej, 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 nej. Vet du, som jag har sett att Nextory frågar.
Ja.
What's your next story?
Spännande!
Tack, Nextory. Jag skulle säga att vi släpper ett av de viktigaste avsnitten på väldigt länge idag.
Ja, alltså jag var skakad och berörd.
Ja.
På ett väldigt positivt sätt. Efter att vi hade poddat med dagens gäst som är Julia.
Julia Piven, konstnär, författare... och våran gäst idag när vi ska prata om schizoaffektivt syndrom.
Yes.
Och schizoaffektivt syndrom innebär att man drabbas både av psykoser och svängningar i stämningsläge. Jag läser på Mind att de skriver att det kan upplevas som förvirrande, dramatiskt och innebära stora risker om sjukdomen förhärjar fritt. Då finns vården till hjälp.
Ja.
Och vi ska ju liksom få höra Julias berättelse av att drabbas av schizoaffektivt syndrom och framförallt att leva i och med psykoser.
Ja, och det vet ju att Julia också poängterar flera gånger, men det här är ju liksom hennes erfarenheter av det här. Man kan ju liksom inte prata generellt hur det är för alla, för att det kan ju te sig olika liksom. Men jag är bara så otroligt stolt och ärad över att vi fick ha Julia hos oss. att vi spelade in det här avsnittet, att hon på något sätt, ja men, gjorde saker som hon själv har varit så otroligt rädd för i sina psykoser. Typ att hon tror att hon liksom är inspelad. Och där sitter vi ändå och spelar in. Vi sitter och bandar med mickar. Där det har varit så här, en av hennes största rädslor är att det sitter liksom dolda mickar överallt som spelar in henne. Alltså det är bara så här, nej men jag är så stolt över att få göra det här. Och väldigt stolt över Julia också som ville komma och gästa oss. Vad mer ska jag säga? Alltså...
Och hon har ju precis släppt, alltså nu 1 augusti släpptes hennes bok Hysterikan, en konstnärs berättelse om psykos.
Ja, vi har ju fått bläddra i boken.
Otrolig.
Ja, det är ju verkligen bara så här en djupdykning rakt in i ganska mörk psykisk ohälsa.
Och psykiatri och att må piss och att ibland inte vilja leva.
Precis.
För det är ju också Ångestpodden. Mm. Och det är jag så jävla stolt över.
Exakt.
Vi ska rulla intervjun med Julia nu.
Varsågoda!
Hej Julia och varmt välkommen till Ångestpodden.
Hej, tack så jättemycket. Väldigt kul att vara här.
Det känns jättekul att ha dig här. Du ska få berätta, vem är du?
Jag är då Julia Piven, konstnär och snart författare. Jag lever med en psykossjukdom som påverkar mitt liv ganska mycket. Jag har även komplex PTSD.
Och det ska vi ju prata om idag.
Ja.
Men först ska du få ångest på den frågan. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Åh, vad tänker jag på? Det är inte som att hela kroppen bara fylls av ångest just nu i nervositet liksom. När jag tänker på ångest så tänker jag på någonting grått. Jag tänker på någon form av abstrakt, lite så här lerig tavla tror jag. Mm. Kanske med lite växtdelar i som är döda sedan länge.
Mm. Fin beskrivning ändå. Men idag ska vi prata främst om schizoaffektivt syndrom. Och vi tänkte börja med, alltså vad är det för någonting?
Jo, schizoaffektivt syndrom är, och jag är ingen expert, det här är bara vad jag har förstått efter bästa förmåga som skriver jag. Mm. Att det är liknande schizofreni. Man har psykoser, men man kan även ha hypomani.
Mm.
Alltså att man blir manisk och går upp i varv och gör saker som man kanske sen kan ångra och så här. Det kan bli ganska allvarligt. Som att man tar stora livsbeslut kanske under en mani som man inte som inte blir bra. Även fast det känns väldigt bra just då. Nu är det så här att jag har inte så mycket hypomani i min sjukdomsbild, men jag har den diagnosen ändå. Det är väldigt mycket som får plats inom begreppet schizoaffektivt syndrom. Så jag kan bli manisk när jag är väldigt psykotisk och därför kvalificerar jag för den sjukdomen.
Ska jag faktiskt säga en sak? Jag visste inte, eller så jag hade typ inte hört schizoaffektivt syndrom.
Nej,
förrän du skrev till oss. Och det gör mig liksom på något sätt lite chockad, för att vi ändå har jobbat med Ångestpodden i liksom så många år, och bara en googling bort insåg jag att så här, det här är ju inget jätteovanligt direkt.
Nej.
Alltså så här, folk drabbas ju av den här liksom diagnosen. Och jag vet, alltså schizofreni har man ju alltid vetat, känns det som.
Mm.
Men jag hade liksom inte hört schizoaffektivt syndrom.
Det är ju så att det talas mindre om de här psykossjukdomarna och personerna som lever med psykossjukdom än vad det gör med vissa andra diagnoser. Jag hoppas att det ska förändras snart. Eller i denna stund.
Ja.
Man brukar kunna säga att schizofreni och liknande sjukdomar inkluderar schizoaffektivt syndrom, cykloid psykos och lite andra versioner av psykossjukdomar. Och det är väldigt stigmatiserat, så man pratar inte så mycket öppet om det. Tyvärr, det finns några undantag. Men det är något som jag aktivt valt att göra sedan 2019 och prata om min psykossjukdom.
Ja, det är så sjukt viktigt.
Ja, och jag tänker mig just som du säger att det är så stigmatiserat, och alltså, gemene man vet ju inte ens vad det är. Alltså man använder det bara som ett så här skällsord typ. Eller att man liksom så här, när man ska beskriva sig själv som att man har varit lite galen typ. Jag fick en psykos. Alltså det blir ju jättekonstigt när man inte ens vet vad det är för någonting liksom.
Jag fick psykos när Ja, vad menar man då? Jag vet inte, men antagligen inte det som jag menar när jag säger att jag fick psykos.
Exakt. Men vi tänkte ändå, för vi vill ju liksom ta del av din historia. Alltså, hur skulle du liksom, eller så här, hur var din uppväxt, din skoltid? Mådde du dåligt mycket under den tiden?
Under tonåren. Ja. Och det var trubbel tonår. Det var det. Och det var många jobbiga saker som hände. Från direkt jag kom in i tonåren och så här. Definitivt mycket ångest, men jag visste inte vad ångest var. Nej. Jag önskar att ångestpodden hade funnits så man kunde förstå sig själv lite bättre.
Det är med.
Ja.
Ja, så det blev att jag fick ingen direkt hjälp från psykiatrin. Jag vet inte varför. Men
du sökte ändå hjälp för att du kände att du mådde dåligt.
Jag var på ett möte på BUP, eller två kanske. Och sen så gick det ingenstans. Jag vet inte varför, men jag ville heller inte att mina föräldrar skulle veta att jag mådde dåligt. Så. Och det jag hade... mycket vänner som mådde dåligt också. Det blev lite grann... Alltså man drar ju sig till andra som liknar en själv.
Mm,
och då kan det bli ofta att många människor som mår dåligt samlas på samma ställe.
Mm.
Och det kan slå fel. Tyvärr har jag inte kvar så mycket vänner från den tiden, tyvärr.
Mm.
Jag hoppas att alla mår bra idag.
Mm.
Ja, nej, men någonting som var coolt med mig som tonåring var då att när jag fyllde 12 år så var det som att klockan slog 12 liksom. Jag började klä mig svart.
Nej.
Jo, det var svartvit sminkning.
Ah.
Starka kontraster och uppuffat hår och luggen framför ögonen och så här. Jag var goth. Liksom. Mm.
För det ska ju sägas att du sitter ju här idag också i svart outfit och har ju en väldigt liksom egen snygg stil.
Åh, tack så mycket. Jo, det har hängt kvar. Det har gått från att vara inte ett uttryck som var rebelliskt för mig, utan som var ett sätt att uttrycka mig själv och vem jag var och kanske hur jag mådde, det vet jag inte. Och sen så finns det tillfällen på senare år som har gjort att jag har fått en annan innebörd för mig, den här klädstilen som är ganska extrem och i ögonfallande. Och det är att det finns ett tillfälle då jag sitter på passcentralen som jag skriver om i min bok då, på passcentralen och ska försöka undvika att titta på alla kameror medan jag väntar på att det ska bli min tur att ta foto på pass, och då har jag hela sminket och allting sånt där. Och då inser jag och reflekterar att den här outfiten som jag bär nu, det är ju en styrka, en frihet liksom.
Ah.
Jag väljer att ta plats på ett sätt som många andra inte gör, och det har fått en helt annan innebörd. Och särskilt om man lever med paranoida vanföreställningar och har de här kläderna där folk tittar efter den, det blir något speciellt liksom. Det blir som att man äger sig själv på ett annat sätt.
Jag är så inspirerad.
Verkligen. Men 2013, när du har slutat gymnasiet, så får du din första psykos. Vill du berätta om det? Alltså, vad hände?
Ja, först så kom det smygande över en lång period. Det började strax innan jag fyllde 19. Och sen så var det en längre period då jag inte reflekterade så mycket över att ja, men det är kameror som spelar in mig och det är mikrofoner i min lägenhet och sånt där. Det bara smög sig på och sen så var det standard. Det var livet. Och jag visste inte vad psykos var för någonting. Jag visste inte vad panikattack var för någonting. Men då är det ett tillfälle där på våren då det blir lite värre. Jag sitter på en bänk och får en panikattack. Och den här stressen gör så att min lågaktiva psykos, kanske man kan kalla det, aktiveras och jag förlorar sjukdomsinsikten helt och hållet. Och jag börjar tro att man kan läsa tankar, att jag blir förföljd, att alla är skådespelare, och jag försöker i min bok så försöker jag liksom förklara hur det går till, hur man kan vara en fullt rationell individ och fortfarande sjukna in.
Mm.
Hur processen ser ut. För jag värderar logik och rationalitet väldigt högt som liksom, min personlighet är sådan. Samtidigt så är psykoser fullständigt ologiska.
Mm.
Hur hänger det ihop?
Liksom? Ja,
det är så stor kontrast mot vem jag är.
Men just det som du beskriver, alltså att du, alltså du, alltså subtilt började du då känna att så här, det är mikrofoner i min lägenhet, det är kameror i min lägenhet, fast det inte var det liksom.
Mm.
Och det bara smög sig på.
Ja.
Ja.
Det smög sig på. Det kan ju börja med att man får för sig att vännerna talar illa om en så, så, och tänker att ja, man blir rädd för det och sen så kanske man agerar på det och så här. Den typen av paranoia är ganska vanlig.
Det skulle jag säga, ja, för det har väl alla känt, alltså så här, att man liksom, att många typ snackar skit om en bakom ryggen, att ingen tycker om en egentligen, alltså.
Jo, men jag tänker, alltså, kan det också vara psykotiskt, menar du? Att, alltså, folk som hamnar i en psykos, att det börjar med att så här, nej, okej, nu vill de här mig illa och alltså.
Nej. Absolut inte. Det ska krävas väldigt mycket för att man ska nå den här nästa nivån som är rena vanföreställningar.
Ja,
jag skulle inte säga att man är rädd för att vännerna snackar skit om, men det är inte paranoia i psykiatrisk mening.
Nej, exakt. Precis.
Men ja, det började lite på det viset. Och sen så var det fler aspekter av mitt liv som förändrades. Och helt plötsligt så tror jag att alla går omkring och läser mina tankar. Och jag lever i en skräckvärld, en total mardröm.
Mm.
Som jag bara vill fly från. Och det är då jag plötsligt hamnar på sjukhus i Malmö mot min vilja. Och där blir det värre.
Mm. Men varför hamnade du på sjukhus?
Jag hamnade där på grund av att jag hade gjort intox, alltså tablettöverdos.
Ah.
Jag hade försökt ta livet av mig men inte tagit i tillräckligt för att det skulle funka. Så jag vaknade dagen efter och gick till sjukhuset och undrade, är jag halvskadad nu, vad kommer hända? Liksom, så här. Och då valde de att skriva in mig då.
Men hur lång tid skulle du säga från att du sitter och får den här panikångestattacken som typ utlöser egentligen startskottet på den här första psykosen till att du hamnar på sjukhuset? Hur lång tid är det? Är det några veckor liksom, eller?
Jag skulle säga att det var upp till 2 månader innan.
Ah.
Nu är det många år sedan.
Mm.
Men när jag kom in på sjukhuset, det lustiga var att de lade inte märke till min psykos. Och trots att jag framförde att jag hade psykos så lyssnade de inte på mig. Utan det var först år 2020, ganska nyligen, som jag fick min psykosdiagnos.
Ja, alltså det kommer vi in
vi kommer in, och det är så, ja, alltså det är så konstigt.
Mm.
Du, som sagt, så blir du inlagd mot din vilja. Hade du inte haft någon kontakt med vården då, alltså innan i det här då, under det här liksom psykotiska?
Jo, det hade jag.
Ah.
Jag blev ju sjukskriven när jag fyllde 18 och då innebär det viss kontakt med vården, med psykiatrin då. Och jag frågade efter en psykolog liksom. Jag ville ha en samtalskontakt. Jag hade redan många trauman bakom mig. Och jag behövde prata med någon, men de bara gav mig en massa olika mediciner. Och det, jag togs inte på allvar. Och tyvärr är det ju så att vi har än idag en psykiatri som är överbelastad. Man kan inte dela ut psykologer till alla och köerna är milslånga för att få en samtalskontakt på de allmänpsykiatriska mottagningarna. Så det var 2020 fick jag en psykolog i alla fall.
Ja, bättre sent än aldrig, men det är ändå sjukt. Men du skrev också till oss att under din inläggning där, när du liksom var på sjukhuset mot din egen vilja egentligen, så blev du också utsatt för maktmissbruk.
Ja, det stämmer. Som jag skrev i ett ganska uppmärksammat Facebook-inlägg i början av 2019 blev jag utsatt för saker när jag var 19 år och då var det år 2013. Den sommaren som jag var inlagd där då. Så jag sjuknar in i psykos, gör det här självmordsförsöket och hamnar på sluten avdelning mot min vilja med avstädare. Och där, väl där inne, så behandlar personalen mig inte bra. Tänk er ett stressat sjukhus. Det är sommar, man har tagit in extra personal. Man kanske inte hade så många att välja mellan. Det är inte så bra betalt. Det är stressad miljö, de är överbelastade massor med pappersarbete. Mm. Och sen så har de mänskliga liv att ta hand om på heltid. Ja, dygnsvård. Och som är inlåsta fast de inte vill.
Mm.
Då kan det uppstå saker som att fel människor kommer in och jobbar där.
Mm.
Människor som inte hör hemma på sluten psyk. Det här var ju före MeToo. Så man tänkte inte riktigt på trakasserier och övergrepp på samma sätt som man gör idag. Men då var det till exempel en sjuksköterska som han var väldigt noggrann med att man skulle ta medicinerna som var ordinerade. Så ansåg jag då att man hade ordinerat fel mediciner då jag redan hade slutat ta den medicinen som jag skulle ta. Så det blir alldeles för hög dos med en gång utan någon upptrappning. Så för mina journaler var inte uppdaterade. Så jag vägrade ta den medicinen. Och då började han hota mig. Ja, men om du inte tar den så kommer det här hända och det här hända och det här hända. Du kommer hamna på PIVA och där vill du inte vara. PIVA är psykiatriska intensivvårdsavdelningen. Och där hamnade jag faktiskt vid ett tillfälle. Och där nere på bottenplan, eller det är liksom till hälften under jorden, så kunde de personalen utsätta en för liksom sociala experiment. Så här, där de, och det här har upprepats med många patienter. Jag har fått bekräftat i efterhand av andra att andra har blivit utsatta för samma grej. De låter kvinnliga unga patienter, kanske med borderline-diagnos eller så, vara ute i korridoren ihop med, släpper de ut de farligare männen, liksom, gubbar, som, och för att se vad som händer. Liksom.
För att det är lite spännande, eller vad, alltså, aj, jag blir galen.
För att se hennes reaktion, antar jag.
Ja.
Jag vet inte vad som driver dem, men det var liksom på något kollektivt sätt, alltså att det fick ske. Och det var en tjej som blev upptryckt mot ett hörn och försökte försvara sig. Då blev hon bestraffad och bältad för det. Som jag minns det. Hon slog ju på honom för att försvara sig. Medan han ville förgripa sig på henne i ett hörn på ett sjukhus. Så var det hon som fick bestraffningen. Liksom, för att inte kunna kontrollera sig själv. Medan jag... var inte lika tuff. Jag kröp ihop till en liten boll på golvet och började skrika hjälp.
Ja.
Och till slut så kom de och hjälpte mig. Men det var min reaktion då. Och det var nästan, alltså jag kände nästan att de skrattade åt mig. Jag vet inte hur inbillat det var. Men, och i journalerna sedan så står det att hon har bara lagt sig ner på golvet och börjat ropa. Liksom.
Vet ni vad, alltså jag tänker också, alltså det som gör en, alltså det är många dimensioner av liksom så här ilska man känner när man hör det du berättar, Julia, vilket också är så strångt och starkt av dig. Men ni vet att jag blir så här, det är verkligen redan så utsatta människor som befinner sig på de här avdelningarna.
Ja.
Att inte respektera de människorna och att så här minimera människovärdet av de här sjuka patienterna. Jag kokar. Ja, men... alltså jag blir, ni vet, jag vill ställa mig. Jag vill gå dit nu.
Nej, men jag tänker att det ska ju vara en miljö där man ju faktiskt ska bli hjälpt att bli frisk. Då krävs det också att man känner sig trygg.
Exakt.
På den platsen. Det är ju som att inte känna sig trygg i sitt egna hem. Då mår man ju såklart jättedåligt.
Ja, absolut, så är det. Och det finns vissa risker med att tala om vad man har varit med om inom slutenpsykiatrin öppet. För det är flera anledningar. Det är till exempel, men vad händer nästa gång jag blir inlåst?
Ja.
Så om jag skulle bli inlåst på Malmö sjukhus igen nu efter jag har pratat om det i ångestpodden, hur skulle de bete sig den här gången då? Skulle jag någonsin bli utsläppt? För det är ju väldigt godtyckliga regler på hur man kan lägga in en person. De kan ju frihetsberöva någon som har begått ett brott, men först efter ordentliga rättsprocesser. Men de kan frihetsberöva en som är psykiskt sjuk bara för att en läkare tycker det ihop med en kollega.
Ja, precis.
Det finns en tredje sak som gör att man kanske inte vågar berätta, och det är om man är kvinna och vem ska tro på mig om jag berättar det jag har varit med om. Så det är liksom de här gamla hysterikerna som vi hade som låstes in på sanatorium.
Exakt.
Det är något som lever kvar i någon form idag. Visst är det fantastiskt att man kan driva en kvinna till vansinne och sen bara låsa in henne.
Exakt.
Alltså, och ingen kommer tro på henne.
Ja. Jag ryser för att jag får...
Jag med.
Alltså nej, men det är... Ja.
Och... En till grej som hände på PIVA var att en skötare sent en kväll så att jag följde med honom in på, i rökrummet där det var släckt. Och där tog han på mig, på mitt bröst. Det hände där. Och detta har jag anmält. Jag har anmält alltihop. Det har inte gått vidare. Grejen är att IVO, Inspektionen för vård och omsorg, hävdar att organisationen har bytts ut på Malmö sjukhus, för det har gått så många år sedan dess.
Oh.
Det tog ju många år innan jag vågade prata om det här.
Såklart.
Och det lustiga är att det är samma chef som sitter kvar för psykiatrin. Sen 2012 sitter kvar idag.
Så du stämmer ju det ens de säger?
Det stämmer inte.
Nej. Vad bra. Alltså, men också så viktigt och bra att du nämner det, att du har anmält. Jag förstår hur svårt det kan vara, men jag tänker också att det är så viktigt. Sen frustrationen och liksom, ja, men det blir också som ett ytterligare lager när det inte händer någonting.
Tyvärr så har jag inte kommit någon vart hittills med de anmälningarna jag har gjort till olika instanser. Det var ju i samband med det här inlägget som jag nämnde då, som jag skrev i början av 2019. Det delades 1000 gånger, så det var ganska många som läste det. I samband med det så var det många som hörde av sig med patienter då, som varit med om liknande saker, eller värre saker än jag. Mycket värre saker. Och de vågar inte berätta av olika anledningar då. Och jag sa att men jag kommer driva detta. Jag lovade liksom att jag kommer driva detta och prata om detta så mycket jag bara orkar. Sen var en konsekvens av att jag gick ut med detta på Facebook och blev lite så här halvt offentlig för en period. Det blev att det var en stress. Så en bit in på 2019 så började fler saker i mitt liv bli lite mindre stabila och jag sjuknade in i en 1 år lång psykos.
Vi kommer komma in på den, men jag måste också säga, genom att du sitter här och pratar om det här nu, du fortsätter ju driva det här. Det är så starkt.
Ja,
det
och
så...
med din bok tänker jag.
Ja, alltså 1000%.
Tack för att jag får chansen att prata om det här.
Det är vi som ska tacka.
Ja, verkligen.
Men när du beskriver hur du har mått i olika perioder i ditt liv, så använder du ordet gränspsykotisk.
Ja.
Vad innebär det?
Gränspsykotisk är ett begrepp som man använder inom psykiatrin. Och det kan vara så att jag beskriver det lite annorlunda än vad de som kan diagnostiken, hur de använder det. Men gränspsykotisk enligt mig, det är det stadie som jag har varit i princip sedan 2013. Alltså att mer eller mindre psykotisk. Jag upplever vanföreställningar, men jag kan avgöra, jag kan lägga märke till att det är vanföreställningar. Aha, det här är en psykostanke. Då lägger vi det i det facket liksom. Så att jag kan värja mig mot sjukdomen. Då är jag gränspsykotisk och då har jag sjukdomsinsikt som det heter då.
Men vad kan en liksom psykotisk tanke, eller så här, en psykostanke, vad kan det vara för något?
Det kan vara att jag plötsligt inser att det är mikrofoner i rummet eller kameror, vilket är lite ironiskt med tanke på
att det är faktiskt, det är dock inga kameror som filmas.
Nu finns det mikrofoner här som lyssnar på oss. Att det kan, jag vet att när jag får den upplevelsen så kan det spinna vidare till att jag tror att det sitter någon i andra rummet och pratar om mig, så hör jag dem i mitt huvud hur de pratar om mig liksom så här. Men det brukar jag kunna slita mig ur nu för tiden. Jag har en längre friskare period just nu. Så då handlar det om att kategorisera att det här är en psykotisk tanke. Och sen agera liksom och förändra situationen så att det inte blir värre, så att stressnivån inte blir högre.
Mm.
Och göra vad man kan. Om det är så att man är social, man är på en fest eller vad det kan vara, så får man gå hem helt enkelt. Mm. Om man börjar få känslor av att alla talar ett symbolspråk som jag inte förstår liksom, så här, då är det dags att börja runda av och ta sig hem, och sen så tar det lugnt ett par dagar.
Mm. Men 2015 så hade du varit gränspsykotisk i flera veckor, och det är också första gången som du faktiskt träffar en läkare som pratar om att det här handlar om psykoser. Hur kände du då?
Ja, det stämmer. När jag fick psykosdiagnosen på papper för första gången 2015, så var jag så sjuk att jag inte hade sjukdomsinsikt.
Mm.
Alltså jag visste inte längre att jag var sjuk. Att det jag upplevde var overkligt, utan det var i högsta grad verkligt för mig, det jag upplevde.
Mm.
Att jag var i en militärövning, att jag var övervakad, att jag var i Ryssland egentligen, och massor med världspolitik som pågick i mitt huvud och så här, och jag kunde inte kommunicera ordentligt. Och det var det som omvärlden märkte, att jag började bete mig lite underligt efter ett par veckor då. Så jag gick på en folkhögskola då, så man körde mig till sjukhuset, och där så fastställde de att jag är inte sammanhängande, utan jag har psykos liksom. Så där och då så gjorde det ingen större effekt på mig, för jag var uppe i min skräckmardröm liksom.
Mm.
Men det har betytt väldigt mycket för mig sen 2015 att få höra från en läkare att det handlar om psykos.
Mm.
För efter jag fick åka hem då till min hemort, tillbaka till Malmö efter det här insjuknandet, och då hamnade jag mellan stolarna igen. Så den här, att en läkare kommit fram till att det var psykos, det innebar inte en diagnossättning som kräver behandling, utan det var akut insjuknande, och de skyllde på det ena och det andra. Men utredde mig inte för psykossjukdom.
Alltså hur är det ens möjligt? Så de bara släppte dig sen egentligen då?
Ja, det gjorde man. Fram tills nyligen då.
Ja, det är sjukt.
Men här, alltså du var ju inne på det nu, men liksom, vad hade du själv för liksom bild av ditt mående eller ditt tillstånd? Alltså går det att förstå själv att jag är i en psykos?
Jag kan göra det med hjälp av de här verktygen som jag har tagit fram över tid, alltså så här coping-mekanismer liksom. Mm. Så kan jag vara ganska djupt insjuknad och fortfarande fatta att de här hundarna pratar inte med mig på riktigt liksom. Så här, även fast jag har den upplevelsen, så vet jag rent rationellt att de här hundarna pratar inte med mig, hundar kan inte prata liksom. Och med hjälp av människor runt omkring mig, mycket handlar om tillit liksom. Om jag frågar min partner, pratar hundarna med mig på riktigt liksom, och han säger nej, då får jag välja att lita på honom. För det handlar mycket om att man inte kan lita på sina egna sinnen längre. När man har förstått att man har psykossjukdom, så måste man också inse att jag kan ha fel. Mm. Jag kanske inte kan lita på vad jag själv upplever, och min bästa rationella förmåga kan jag inte lita på. Vad ska jag då lita på? Jo, då har jag kommit fram till att det är andra människor som jag måste lita på.
Mm.
Så jag omsorgsfullt väljer jag personerna i mitt liv. Och sen så litar jag på dem till 100% helt enkelt.
Mm. Men vad kan det mer vara för verktyg som gör att du liksom ändå har kontroll på dina känslor, eller liksom kontroll på de här psykostankarna som kan komma?
Ett sånt verktyg är att skriva kontrakt. Och det är ju så när man har en psykossjukdom, personer eller patienter som har psykossjukdom, deras sociala nätverk är oerhört viktigt.
Ja.
Så de kommer alltid att vara liksom involverade i behandlingen på något vis. Och jag, första gången jag satte upp ett kontrakt med en familjemedlem, alltså en fullmakt, var mellan mig och min mor. Så det var i ett sms så skrev jag så här vill jag behandlas om jag blir så sjuk att de kör mig till sjukhuset. Så här vill jag bli behandlad på sjukhuset. Jag vill att du framför detta och mina vägrar. Så signerade jag med mitt personnummer, ort och datum i ett sms. Och hon svarade och sa okej, ort och datum, så här, personnummer. Och då hade hon fått en fullmakt som kan det tolkas som liksom. Så hon har rätt att föra min talan. I det fallet jag hamnar på sjukhus. Det blir en trygghet för henne, det blir en trygghet för mig. Särskilt om man har erfarenheter som är dåliga av sjukhus och tvångsinläggning. Men det absolut viktigaste verktyget är att välja att lyssna på andra framför sig själv. Och sen så finns det en dualitet till det. För samtidigt så måste man ju ha någon form av självförtroende eller självkänsla mitt i allting. Så om jag inte kan lita på mina sinnen, om jag hallucinerar ibland, hur kan jag då föra en politisk debatt med någon till exempel? Och så får man hitta så här metoder, verktyg för att bygga upp sig själv. För varje psykos är det att man måste bygga upp sig själv igen. Det är trauma liksom. Bygga sig upp på nytt. Och då kan man komma fram till att jo, jag är en rationell individ när jag inte hallucinerar. Det betyder att då kan jag ge mig in i diskussioner om till exempel politik. Och jag är rationell därför att jag använder mig av resonemang och hänvisar till källor. Och sen så får man hitta identitetsbyggande saker. Typ som konsten. Konsten för mig handlar ju inte så mycket om mina psykoser. Det finns undantag. Men den har varit väldigt viktig för mig eftersom det är identitetsbyggande. För om jag inte är någonting, om jag har liksom upplöst och jag inte vet vad som är upp och ner. Jag vet inte om jorden är rund ens. Eller på vilket sätt fysikens lagar funkar liksom. Så vet jag ändå att jag är konstnär.
Ja, precis.
Det har varit en resa.
Ja, det är så. Jag blir liksom så imponerad när jag hör det. Men vi pratade lite om detta alltså innan när du kom hit och vi satt ute i foajén här och pratade. För liksom från 2013 fram till 2018 så hade du ju varit mer eller mindre psykotisk. Men 2018 så hade du ett bra år. Du bodde i Berlin. Alltså vad tänker du kring det året? Har du tänkt så här, varför blev det så bra?
Jo, jag tror det blev så bra. Dels för att jag fick en antidepressiv som funkade. Äntligen slog det rätt med medicinen. Så jag gick från att ha väldigt så här, mycket tics och ingen förmåga att vara social med nya människor till att kunna skaffa mig vänner och bygga relationer. Och sen så hamnade jag på en väldigt bra skola som heter Göteborgs konstskola. Där det var en god psykosocial miljö liksom. Det var schysst att vara där. Så jag började må bättre och jag kunde stiga ifrån sjukskrivningen lite grann. Och gå över till CSN och känna mig liksom som en normal medborgare lite mer. Så det bidrog jättemycket. Så vet jag att jag tog mig an lite för mycket det året. Det gjorde jag. Men jag hade väldigt kul alltså. Så det är inte bara mörker. Jag har haft kul också.
Men sen 2019 så får du en psykos som varar i ett helt år. Vill du berätta om året 2019?
Åh, det är så många tidslinjer som pågår parallellt med varandra. Det är så många olika världar som jag är inblandad i som jag försöker liksom i min bok sammanfatta. Och den handlar om min psykossjukdom. Så här har jag liksom försökt sammanfatta 2019 i ett eget kapitel genom olika utdrag liksom. Så det finns en av texterna så skriver jag om hur 2019 började, om hur det är att komma ut som traumatiserad. Och det var verkligen som att komma ut, det var ett stort skifte. Sen så skriver jag om att jag var på ett live och sjuknade in i psykos. där man spelar en roll och hur förvirrande det var. Och så skriver jag om hur det är med att ha röster i huvudet. Att ha jättemånga röster som fightas om att få plats och hur elaka de kan vara och hur man gör för att liksom, hur jag gjorde menar jag, för att få reda i det hela, få ordning på det hela. Och sen så är det mer så här, ja men metafysiska sagor om rymden och existensen liksom, saker som jag upplevde under psykosen som bättre beskrivs med färg än ord egentligen, men som jag försökt beskriva i boken. Och hur jag vid ett tillfälle mot slutet av psykosen, mot slutet av den mest intensiva delen av psykosen, hörde rösterna i mitt huvud säga att du är inte ensam, för jag var helt ensam liksom. Ingen stöd från vården, jag var ensam i min lägenhet. Jag hade inte mina vänner då, för jag kunde inte bete mig normalt och jag hade inte psykiatrins stöd. Men då sa mina röster att du är inte ensam, du är Illuminati, du är med oss liksom. Och då kände jag mig mindre ensam för en stund. Och sen så skriver jag om alla de här påhittade människorna som jag tror att jag interagerar med från hela världen liksom. Det var...
Alltså typ så här, i din lägenhet så känner du att så här, men nu har jag kontakt med olika människor. Alltså har du då kontakt genom, alltså det är kanske så konstiga frågor, men det var för att jag vill förstå. Alltså känns det som att ni har kontakt då via tanken, eller är det att du faktiskt pratar?
Ser du en annan människa liksom?
Båda, alla tre. Och en fjärde, det var, jag trodde faktiskt att jag hade ett sånt här neural implant, som det lanserades då att Elon Musk skulle släppa något så här, ja, neural implant som man kunde köpa och uppgradera sin hjärna eller någonting sånt där.
Just det.
Och då trodde jag att någon hade planterat det i min hjärna typ, mot min vilja, och att det var så någon styrde min kropp åt mig liksom, att man styrde min kropp, och det var så jag kommunicerade med andra. Men upplevelsen var att det skedde liksom direkt från hjärnan. Det var, och det hade pågått så länge att det fanns ingen tvekan om att det verkligen var så. Liksom. Det var min nya verklighet. Och jag kunde inte minnas att det någonsin varit på något annat vis. Och hade det funnits varit på ett annat vis, så hade jag fel då. Då hade jag inte varit tillräckligt uppmärksam.
Och 2020, alltså egentligen bara ett år sedan,
ja,
så får du en diagnos.
Ja.
Alltså hur går det till? Och så här, vilken diagnos får du då?
Så här är det. Det är inte så att jag inte har fått några insatser under de här åren. Det är bara det att de har varit så otroligt felriktade mot fel diagnos. Och man har inte kunnat ge mig en beständig psykologbehandling. Liksom. Man har inte kunnat erbjuda det. Utan bara massa mediciner och läkarbesök. Jag har träffat kanske 100 läkare. Men alltså på en hand antal psykologer. Men vad som hände i början av 2020 var att någon klev in som från bedömningsenheten, som hade både som hade en fot i diagnostiken och en fot i liksom psykologi och mer humanistiska vetenskaper. Hon gjorde en ordentlig utredning. Jag hade krävt en utredning i väldigt många år sen 2013. Jag hade krävt psykolog och en utredning, men det hade man inte kunnat erbjuda. Men nu så sa jag, nu hade jag sagt till allmänpsykiatrin, till psykologen där då som jag träffade mot slutet av 2019, att nu är det nog. Nu ska jag ha hjälp. Mina bästa år försvinner här. Jag vet inte om jag kommer orka med. Ni får lösa det här. Ni får ta tag i detta. Jag kan inte stå i en kö. Ni kan inte slänga in mig i en kö en gång till där jag kommer stå i flera år för att kanske få en psykolog om några år.
Nej.
Det är inte vad jag behöver just nu. Ni fattar väl att jag har psykos liksom. Och då remitterar de till psykosmottagningen som säger nej, det är inte psykos, för här är flera års anteckningar av läkaren som säger att det inte är psykos liksom.
Men alltså,
Det är ju mycket det som har varit problemet, att man går på den tidigare läkarens bedömning liksom, istället för att lyssna på människan man har framför sig. Så jag röt ifrån där, och då tog de in bedömningsenheten som gjorde en grundlig utredning, kom fram till att det handlar om en psykossjukdom och trauma. Och tack vare den utredningen så kom jag in på psykosmottagningen och fick diagnosen schizoaffektivt syndrom. Och det första som hände när jag kom till den mottagningen var: vill du ha en psykolog? Varsågod. Så fick jag psykolog.
Det var, tack, jag har bara väntat här i ett antal år.
Det är helt otroligt, och vi har fortfarande kontakt. Jag ska flytta till Göteborg snart, vi börjar runda av kontakten. Men det har varit en enorm hjälp. Jag har kommit så långt på det här året.
Och tänk bara så här, om du hade fått den hjälpen mycket tidigare. Alltså, men hade du själv läst på väldigt mycket? Alltså, hade du typ själv diagnostiserat dig med en psykossjukdom? Eller liksom, hur kunde du använda dig av det argumentet? Alltså,
jag var ju tvungen att utgå från att jag har en psykossjukdom för att kunna värja mig mot sjukdomen överhuvudtaget. Så när psykiatrin inte erkände att det gäller en schizofreniliknande sjukdom eller så kunde jag bara gissa mig till att det kanske är schizofreni. Och då läste jag på väldigt mycket om det, och så här, hur ser mina livsutsikter ut, och så här, vad kommer jag orka med i livet. Det ledde till stora livsval som: ska jag plugga konst eller ska jag följa drömmen och bli ingenjör? Det var ett sånt stort val jag hade liksom. Men så spelade det in där, men om jag har schizofreni, och jag menar, det var väl ändå psykos jag hade. Ja, det var det. Okej, då väljer jag någonting som jag vet att jag kommer kunna göra även fast jag kanske är sjuk. Och det är då konst.
Men jag tänker också så här, alltså, nu när du liksom är så medveten om att du har en psykossjukdom, alltså, kan du vara rädd att du känner varningssignaler på att du är på väg att drabbas av en ny psykos? Alltså, kan du liksom vara så här: oj, jätteuppmärksam på minsta lilla, eller liksom?
När man hamnar i psykos så får man väldigt öppna spjäll. Och just det här att man är väldigt uppmärksam på minsta lilla detalj är ett tecken.
Det är svårt då ju.
Det är jätteklurigt. Så man får känna igen känslan liksom. Okej, nu har jag jättemycket sinnesintryck här. Jag börjar fundera på anledningar till varför personerna på gatan går förbi mig och varför det handlar om mig. Oj, det här är en psykotisk tanke. Nu behöver jag kanske ta min ångestmedicin, eller så här, nu behöver jag förändra någonting, ringa en anhörig. Så om jag måste hela tiden tänka på min sjukdom. Och jag och min partner har även ett system där vi antecknar ner när det händer såna här grejer som jag kategoriserar. Så, som till exempel, jag går för att låsa upp min cykel, och sen så plötsligt så kommer en så här skräcktanke om att det är någon som går och smutsar ner min cykel med meningen hela tiden, som förföljer mig. Och så smsar jag honom bara så här: nu fick jag en psykotisk tanke, vill du anteckna, så gör en snabb anteckning liksom. Så jag får lite hjälp med det.
Gud vad smart. Då får man ju koll på det på ett helt annat sätt.
Ja, man får en överblick. Och det är det som är lite synd när det kommer till personer med de här tunga psykiatriska diagnoserna, att det ingår inte i de här stöden som man kan få. Det finns personer med mycket tyngre psykossjukdom än vad jag har, som har det jättetufft och behöver jättemycket stöd från anhöriga och psykiatrin. Men det är mycket anhöriga som gör väldigt mycket jobb, och det här går inte under LSS.
Nej.
Man har inte samma rättigheter som andra diagnoser eller andra sjukdomar. Och jag tror det har att göra med att det är en osynlig grupp. Och jag tycker det är lite konstigt att det inte beskrivs som en funktionsnedsättning på samma sätt som andra sjukdomar.
Ja, det är jättekonstigt faktiskt. För jag menar, det blir ju såklart någonting som präglar hela ens liv. Och liksom också, alltså, hur har du sett på framtiden efter att du fick din diagnos?
Absolut. Jag har varit Sen jag fick min diagnos, vilket var 2020, schizoaffektivt syndrom, så jag har lärt mig mer om diagnosen också.
Ja.
Jag har lärt mig att det behöver inte vara en dödsdom, du behöver inte dö när du är 35 liksom. Så sen jag har fått diagnosen har jag faktiskt blivit mer optimistisk.
Ja, vad skönt.
Det finns mycket behandlingar och mycket hjälp att få idag.
Precis.
Mer än vad det var för kanske bara 30-40 år sedan.
Mm.
Och jag tänker, alltså, även om, som vi säger, att det finns ett enormt stigma, så hoppas jag någonstans att det är något mindre än stigmat för kanske 30-40 år sedan. Mm. Sen med det sagt, det finns jäkligt mycket jobb att göra.
Mm. Ja, det första som måste hända är att stigmatiseringen av vissa sjukdomar försvinner inom psykiatrin.
Ja, exakt.
Det är liksom där man måste börja. Mm. För jag menar, tjänar inte vi alla på om vården som ges till patienter faktiskt gör så att patienterna mår bättre?
Jo, det.
Det hade varit logiskt. Så man börjar där och sen så får man jobba på samhället samtidigt. Och jag tror man gör det genom att prata om det.
Mm, verkligen.
Exakt.
Men jag är människa också liksom.
Ja, precis. Att man är inte hela sin sjukdom.
Men du nämnde också att du har fått väldigt bra vård där du är nu.
Ja, precis. Sen 2020 jag fick psykosdiagnosen och hamnade på psykosmottagning, så har jag fått jättefin vård. Det känns som att jag har varit i ett långt jäkla krig.
Ja.
Och sen få ta det lugnt lite grann och bli lite ompysslad. Mm. Jag har fått jättefint bemötande. Och när min PTSD slår ut och liksom så här, jag blir rädd för att psykiatrin vill mig illa liksom, så kan de hantera det. Och jag har en jättebra psykologkontakt, ett helt team med boendestödjare, läkare, det finns en arbetsterapeut och bland annat peer support, det finns någonting som heter.
Och vad är det?
Det här är en relativt ny sak. Som peer support är någon som alltid står på patientens sida gentemot vårdteamet. Det är hur bra som helst.
Det är en så bra grej.
Jätteviktigt med tanke på vilken upplevelse många har haft av psykiatrin.
Precis. Ja.
Och det är många som hävdar att psykiatrin har utvecklats väldigt mycket de senaste åren, alltså sen 2013. Det ligger någonting i det, tror jag. Att vi är på väg i rätt riktning. Liksom. Men det finns mycket jobb kvar.
Mm. Och du gör ett enormt jobb, vill jag bara säga innan jag ställer sista frågan. Vad inspirerar dig?
Vad inspirerar mig? Och tankar inspirerar mig. Musik inspirerar mig. Människor och känslor inspirerar mig. Och varför jag målar det jag gör har jag inte så här jättebra koll på. Jag tycker väldigt mycket om penseldrag och så här. Och färger. Och rörelse i bilder. Det känns kul att göra. Det känns också inspirerande.
Mm. Tack så jättemycket, Julia, för att du ville ge stånget på den.
Och tack själv. Tack så himla mycket.
Tack.
Alltså jag är bara så här, det här är varför jag gör ångest på den.
Ja,
det här är varför jag går upp på morgonen.
Mm.
Alltså när vi liksom får höra Julias berättelse om psykiatrin, om att inte få den hjälp man förtjänar och den hjälp man har rätt till, då jag kokar.
Ja, men också så här, alltså jag vet inte vad som kan vara hoppfullt om inte det här är hoppfullt i sin liksom renaste form.
Ja, verkligen.
För att ha varit så nere på botten, blivit behandlad väldigt dåligt av psykiatrin, ja men bara att liksom må skit. Och ändå bara ta sig upp ifrån det, vara väldigt kreativ, skriva en hel fucking bok.
Ja. Jobba som konstnär.
Ja!
Förstår du? Men du vet också, alltså Julia hade ju väldigt liksom utmärkande stil, vilket jag också tyckte var så coolt. Och hon berättade ju också för oss att så här, min stil drar ganska mycket blickar till sig, vilket i hennes psykos har varit jobbigt. Alltså, varför tittar alla på mig och varför?
Mm.
Och ändå så liksom äger hon det nu. Precis. Genom att liksom ha sin egen stil och uttrycka sig på det sättet.
Mm.
Otroligt.
Jag vill ju tipsa om Julias bok, återigen, Hysterikan, en konstnärs berättelse om psykos. För att köpa den kan ni gå in på juliapiven.com. Alltså juliapiven.com.
Ja,
jag rekommenderar alla.
Ja, och vi kan ju också länka till hennes hemsida på vår Instagram. Där heter ju vi Ångestpodden.
Att vi fick göra detta avsnittet, hur ja, bra.
Tusen tack Julia för att du vill gästa Ångestpodden och för att du vill prata om dina erfarenheter av psykisk ohälsa.
Det är värdefullt och det är sånt här som förändrar på riktigt.
Verkligen. Tack för att ni har lyssnat ännu en vecka på Ångestpodden. Vi hörs som vanligt nästa vecka.
Hej då!